Nu, något helt väsensskilt. Jag läser ur femte Mosebok, kapitel 22, vers 5. En kvinna får inte bära mansdräkt och en man får inte ta på sig kvinnokläder. Ty Herren din Gud avskyr alla som gör sådant.
Nittonåriga Maria Johansdotter gör sig i ordning för att spela på Brädekrogen i Gamla stan i Stockholm. Som vanligt lindar hon sin överkropp med linnetyg. Hon tar på sig båtmandräkt, skjorta, byxor och en halsduk. På krogen är det mycket folk. Det är trångt och rökigt. Folket dansar, de sjunger och plötsligt reser sig en man vid ett av borden och säger: spela för oss, spela! Året är 1702 och Karl den 12:e regerar i Sverige. Det stora nordiska kriget har pågått i 2 år. Och vid ett av krogens bord sitter Jonas Andersson som är klockare i Lovö-församling. Du spelar som en gud, unge man. Följ med mig ut i Lovön. Jag kan ge dig spelningar. Du kan få spela på Räfse, Gästabud och Vakestugor. Och är du tillräckligt bra kan det bli en och annan bröllopsspelning. Nå, vad säger du? Vad heter du förresten?
Jag heter Johansson. Magnus Johansson.
Hos mig i Folkets studio har jag nu nyckelharpspelaren och kompositören Anders Pev och berättaren och jämställdhetsutbildaren Johan Theodorsson. Välkomna!
Tack, tack!
Vad var det vi just hörde?
Det var ett stycke ur vår föreställning som heter Maria Johansdotter, som handlar om en transperson som levde i Stockholm på 1700-talet.
Och Johan, är det så, har du någon satt upp någon föreställning med samma tema förut där det finns en, där en folkmusiker har huvudrollen eller som utspelar sig i folkmusikvärlden?
Det tror jag inte. Inte vad vi vet i alla fall. Det är en ganska unik historia det här.
För det som jag tänkte på omedelbart är ju att jag undrar hur hbtq-personer i folkmusikvärlden har det idag. Har ni någon uppfattning om det?
Ja, min bild, jag är en verksam folkmusiker sedan många år och har liksom rört mig i den här världen en hel del. Och min bild av spelmans Sverige är väl att det är väl väldigt straight sådär liksom. Mera liksom heteronormativt än i många andra liksom världar som jag också rör mig i. Och om man jämför då med till exempel det vi vet om Magnus Johansson som han valde att kalla sig för. Innan han kommer då till Lovö där han gör karriär som nyckelharpspelare i början på 1700-talet så är han en tid uppe i Åkersberga på en gård som heter Tuna där det är en stor arbetsplats. Där jobbar han som piga på dagarna och på kvällarna så giggar han som Magnus i båtmandräkt. Och som folkmusiker så vet jag idag att det är inte vilken nybörjare som helst som ställer sig och spelar till dans. För det är svårt, det är krävande. Liksom. Man måste vara bra, för annars går det inte att dansa helt enkelt. Så Magnus var förmodligen bra på att spela. Och måste funnits någon slags acceptans där. att den här transpersonen liksom kunde vara piga på dagarna och vara man och gigga på kvällarna och vara rockstar.
Skulle det funka idag?
Jag tror inte det. Det är inte min bild. Jag har aldrig sett det. Tyvärr. Så där kanske vi har gått bakåt i utvecklingen. Men sen så får vi också inte glömma att idag är ju spelmansrörelsen en väldigt smal genre. På den här tiden så var ju det var ju liksom populärmusiken.
Nu ska vi höra en liten del till ur föreställningen. Johan, vad ska vi få höra nu?
Jo, det är så här att Magnus kön, att han är en kvinna, är avslöjat. Och prästen i församlingen säger till Magnus flickvän, Anna, att hon måste lämna Magnus. Men det vägrar hon, för hon älskar Magnus. Och då misshandlar hon sin dotter kraftigt, som rusar till Magnus där han finns i en ödelada. Rusar in där och berättar att könet är avslöjat. Och Magnus blir irriterad och arg och de skiljs åt. Anna rusar ut och försöker hänga sig.
Magnus faller ihop på golvet. Vad har han gjort? Anna har rusat ut och Magnus faller in i en dvala och helt plötsligt så minns han Maria på Åland där hon var 11 år. Och hon och en jämnårig kompis låg under ett träd och de tittade upp mot lövverket där solen lyste igenom mellan löven och grenarna. Och plötsligt säger den jämnåriga flickan: Maria, vill du gifta dig med mig? Hon tänker efter och svarar: Jag heter inte Maria, jag heter Magnus. Så tittar de på varandra och fnissar. Magnus Johansson, vakna! Ni kallar till möte hos kaplan Erik Kilmark om en halvtimme. Kom inte för sent. I natt har Anna Andersdotter försökt hänga sig. Magnus tror inte det är sant. Han rusar ut ur ödeladan och ut på vägen som leder upp mot prästgården. Det är en lång, lång allé och han ser prästgården på långt håll. Och på gärdsgården framför så sitter hans bäste vän Nils och de unga männen. När han närmar sig så ser han hur de vänder bort sina huvuden. Så han springer förbi dem, han springer över gårdsplanen. In i prästgården, upp på andra våningen, upp för trappan. Och han öppnar dörren till kaplan Erik Kilmarks arbetsrum. Och han ser Anna.
Jo, det här är ju en mycket, mycket dramatisk scen som vi just nu har hört. Och föreställningen handlar ju mycket om det här hela tiden. Att Magnus... avslöjandet om hans riktiga kön, att han är biologisk kvinna. Det finns en jakt i det hela tiden. Det är som en drivkraft genom hela föreställningen.
Finns det någonting särskilt som ni vill locka fram hos publiken med att spela en gammal historia i en nutid? Vilka teman och reaktioner tänker ni på, Anders?
Ja, den stora anledningen till att vi gör den här föreställningen, att vi har letat fram den här historien och dramatiserat den, är att vi tycker att det finns för få historier som handlar om människor som avviker från normen. Om man tittar på utbudet av litteratur och film och teater så är det liksom heterosexuella män och kvinnor. Liksom. Det är oftast den heterosexuella mannen ska rädda den heterosexuella kvinnan. Och jag kan känna mig lite trött på att det är så fyrkantigt. Och därför tycker jag att en sån här historia behövs. Och den är ju dessutom sann också. Vi har hittat den i rättegångsprotokoll från 1700-talet.
Hur överhuvudtaget tänker man? Nu ska jag hitta en normbrytande historia och så börjar man läsa brottsarkiven från början. Eller hur hittade ni det här?
Nej, det gjorde vi ju inte. Då hade vi inte stått här idag. Då hade vi varit kvar på arkivet. Utan jag hörde talas om den här historien. Den är lite spridd så där, i nyckelharpskretsar. Och där brukar man säga om att ja, det fanns en person som hette Maria Johansdotter och hon brukade klä ut sig till man för att få spela. Och då har jag tänkt att undrar om det verkligen var så. Jag skulle vilja hitta den här och ta reda på sanningen. Och mycket riktigt visade sig då att sanningen var en helt annan. Att Maria Johansdotter upplever sig vara... hon ville byta sitt sociala genus till att vara man. Hon vill leva som man. Hon tycker det passar honom bättre. Och då är hon. Då är han Magnus.
Vad får ni för reaktioner på det här när ni har varit ute och spelat föreställningen?
Det är väldigt kraftfulla reaktioner. Alltså folk sitter och gråter under föreställningen, efter föreställningen. Vi ser på Facebook här idag folk som har tänkt på vägen hem och de lämnar rapport. Och den är så gripande, rakt in i hjärtat på folk. Liksom. Alla kan känna igen sig i den, oavsett heterosexuell, homosexuell, transsexuell, vad du än har liksom, så kan du känna igen dig i den här historien.
Vad känner man igen sig i då, tror du?
Utanförskapet. Att få vara som du själv vill. Magnus får inte enligt samhällets lagar och regler vara som han själv vill. Och det är det vi vill förmedla till de som ser den här föreställningen. Men vi lyfter upp någonting i historien som inte finns. Och därför är det viktigt för unga människor som fortfarande undersöker och försöker hitta sin identitet. Tänk om det här spåret inte finns för dem. Det måste finnas. Det är en välgärning att ta fram det här. Därför är det viktigt för de unga människorna.
Så ni längtar ut till en yngre publik?
Ja, det gör vi ju. Vi ska spela skolföreställningar här på Historiska museet här i höst. Och vi hoppas på att vi ska fortsätta göra det och åka runt skolor i Sverige och spela.
Så tänker jag rent musikaliskt också, så har ju du, Anders, komponerat musiken till föreställningen. Och då tänkte jag så här, undrar vad den här Maria Johansdotter spelade själv och relationen, om det finns någon relation mellan dig som musiker och honom som musiker.
Det finns jättemycket likheter faktiskt. När jag läste rättegångsprotokollen så insåg jag väldigt snabbt att om jag skulle få tillfälle att jamma med Magnus då, som han kallar sig för, så skulle vi kunna hålla på i dagar och ha skitkul ihop. Och vi skulle säkert till och med ha gemensamma låtar. Alltså vi skulle kunna vara en jäkligt bra duo, tror jag, på väldigt många sätt. För att Magnus spelar nämligen det som idag kallas för kontrabasnyckelharpa, som är en ålderdomlig 1700-talsnyckelharpa, som jag också spelar på, och även i föreställningen. Men så har jag också jobbat i många år med ett annat projekt som heter Anda, där vi spelar folkliga koraler. Och det är nämligen också ett specialområde för Magnus. Magnus får nämligen klockaretjänsten ute på Lovö, det vill säga dåtidens kyrkomusiker. Och där jobbar man med psalmsång, fast den äldre typen av psalmsång som vi idag kallar för folkliga koraler. Så att, det skulle ju varit fantastiskt. Om det är någon musiker i hela världen som jag skulle vilja träffa, så är det Magnus Johansson.
Nu ska vi få höra en sista bit ur föreställningen. Vad kan du säga om den, Johan?
Jo, det har kommit en ytterligare en bit in i föreställningen. Prästen har försökt få Magnus och Anna att fria till varandra olagligen. Men Magnus säger nej.
Varför gör han det? Varför försöker han få dem att göra det?
Han vill göra sig själv till vittne när Magnus begår kanske ett av de grövsta brotten mot Guds lag.
Han är alltså också väldigt, väldigt kränkt, den här pastor Kilmark som han heter. För det är han som har anställt Magnus
som kyrkomusiker,
som klockare. Och så visar det sig att han känner sig lurad här. Och då försöker han få Magnus att bryta mot lagen. Men Magnus går inte på det, rusar ut. Och så kommer vi att få vara med under en jakt här, där de unga männen med Magnus bäste vän Nils i spetsen.
Tack för att ni kom till min studio.
Tack.
Ni har drivit jäck med Guds namn och inviterat själva djävulen! Magnus springer genom skogen mot ödeladan. Väl där rusar han in och låser dörren bakom sig. Han rafsar ihop alla sina grejer i en säck. Och nyckelharpan, den lägger han under en golvplanka. Då hör han hur de rycker i dörren som han har låst. Och han upptäcker att de är runt om ödeladan, men det finns en väg till, en väg ut på andra våning, på loftet. Så han öppnar dörrarna där, och där hänger en kätting som han drar upp höet med. Och långsamt firar han sig ner för kättingen, ner till marken. Och så går han de få meterna in i skogen. Då hör han Nils. Där är han! Magnus springer fort in i skogen. Träden står tätare och tätare. Och det blir mörkare och mörkare. Och det enda han tänker på är Anna. Anna, vad gör Anna? Då känner han en isande vind. Och han hör på ena sidan om sig hur en gren knäcks. På den andra ser han en skugga springa förbi. Och långt fram på vägen en silhuett av en man. Och när han kommer närmare ser han att det är Nils. Magnus stannar. Han vänder sig om och upptäcker att han är omringad.
Hur det slutligen går i musikteatern Unnas föreställning Maria Johansdotter får vi inte veta nu. Men de verkar grymt spelsugna, så det blir nog många föreställningar att vänta.